Hej bästa du och varmt välkommen till Sjukt frisk med Emma. Det är jag som är Emma, tillika din coach och peppvän. Och i den här podcasten så lär vi oss att ta tillbaka vår inre power och att börja leda oss själva. Nu kör vi! Välkommen bästa du. Jag är, som jag alltid säger, jätteglad att du är här och jag hoppas att du är glad att du är här. För det betyder att du är på rätt väg om du är det minsta lilla intresserad av att bygga på din inre power. Och det tror jag att du är. I det här avsnittet kommer jag att lyfta lyssnarfrågor. Det första avsnittet på det här temat. Och varför jag gör det är för att få så mycket frågor från er på Instagram bland annat. Men även via mail. Och väldigt många frågor är detsamma. Och därför tänker jag att vad är bättre än att lyfta topp 5 lyssnarfrågor för att ge en liten reflektion och även en spegling från min sida som coach och peppvän och kanske hjälpa en del av er och kanske just dig framåt där ni är. Så gör dig redo, papper och penna framme som alltid om du känner att det blir lättare för dig att komma ihåg, så sätter vi igång. All right, jag kommer faktiskt kasta mig in i fråga 1 så att vi hinner gå igenom de topp 5 frågor som jag får av er på Instagram och mail. Och fråga 1 har jag då komprimerat lite, men den lyder: hur kan jag säga nej fastän jag är rädd för att inte vara tillräckligt bra? Och så som jag tolkar er fråga när ni skickar det här till mig är ju att det är svårt att säga nej när vi vill överleverera, när vi vill prestera, när vi kanske till och med lägger vårt eget värde i det vi gör och bekräftelsen från andra människor omkring oss. Så hur kan vi då lära oss att säga nej fastän vi är rädda för att inte få bekräftat vårt värde från andra? En jättebra fråga, såklart. Det är alla frågor. Jag skulle vilja börja med att tipsa dig om att ta reda på vad som är viktigt för dig i ditt liv. Låter det som en jobbig fråga? I hear you. Det känns kanske till och med lite övermäktigt att börja tänka på det. Men grejen är den att när vi vet vad som är viktigt för oss i livet så agerar det som en slags karta som vi kan titta i när vi blir förvirrade. Så när vi vet vad som är viktigt för oss kan vi också gå tillbaka till det varje gång vi ställs inför ett beslut eller en jobbig, utmanande situation. Och då kan vi också tänka att om jag tar det här beslutet nu, kommer det lira med mina grundvärderingar? Det vill säga det som är viktigt för mig i mitt liv. Så för att ge ett exempel kring det här med vad som är viktigt för oss i livet. Om det till exempel är viktigt med respekt för dig så kan du till exempel tänka på det när du ska säga nej till någonting. Du säger kanske då nej av respekt till dig själv och av respekt till den andra. Eftersom du alternativ 1 inte vill och därför inte kommer att göra ett bra jobb. Alternativ 2 kanske är överbelastad och inte kommer att göra ett bra jobb. Eller alternativ 3, inte kan och därför inte kan göra ett bra jobb. Så av respekt för dig själv och till den andra så säger du nej. Och du gör det därför att respekt till dig själv och andra är viktigt för dig. Det finns ju många andra saker som kan vara viktiga för oss. Det kan vara ärlighet, det kan vara ödmjukhet, det kan vara empati, det kan vara att ställa upp för våra nära och kära. Det kan vara att följa vår dröm. You name it. Du har dina egna saker som är viktiga för dig. Men ta reda på vad det är för någonting. Och det kan du göra genom att sätta dig ner och fundera kring den frågan. Nu undrar jag, vad är viktigt för dig i livet? Låt pennan skriva loss. Det behöver inte bli perfekt alls. Huvudsaken är att du får ut någonting. Och så börjar du där. Och det här, det är din livskarta som du luta dig mot så fort du känner dig rädd men vill säga nej. För då vet du varför du säger nej. för att det följer din karta av grundvärderingar. Okej, fråga 2. Hur kommer jag tillbaka från min utbrändhet? Jag är så trött på att må dåligt nu. Oh yes, jag förstår vad du menar. Vilken resa det är att börja komma tillbaka till livet efter en utbrändhet. Och grejen är att utbrändhet ser så olika ut för alla oss. Så att det går inte att ge ett exakt sätt som vi kan följa. Men med min egen erfarenhet, jag var utbränd själv, riktigt svårt utbränd i ungefär 1 år då jag liksom knappt kunde hantera livet i stort. Utan fick liksom fokusera på att verkligen göra det mest nödvändiga bara. Och hade ju också då 2 barn som jag skulle ta hand om. Men med de erfarenheterna och många andra som jag också jobbar ihop med. Men även då som coach och inom själva upplägget att jobba med sin självkänsla. Och processen att växa som person och tillfriskna. Så kommer mitt svar likt det här. Lita på processen. Jag har nämnt det här förut. Det finns till och med ett avsnitt som handlar om enbart det här av podden. Och det handlar om att det finns 4 olika delar i en process, oavsett vad det gäller. Det kan gälla en process att komma tillbaka från den utbrändhet. Det kan vara en process som gäller att lära sig någonting nytt på jobbet. Det kan vara en process som handlar om att utvecklas inom en relation. Oavsett så funkar det här på allting. Så hear me out. 4 stycken delar. Den första fasen i den här processen är när vi är omedvetet inkompetenta. Det vill säga, vi vet inte ens om att vi är inkompetenta. En ganska skön plats att vara på, men inte heller så utvecklande. När vi går in i fas 2, då är vi medvetet inkompetenta. Den här fasen är ju riktigt, riktigt jobbig. För då har vi börjat förstå att shit, det är grejer här som jag inte vet hur jag ska ta tag i. Och om vi då drar det tillbaka till utbrändheten, så är det ju här också vi hamnar när vi är körda i botten. När vi sitter hemma och är sjukskrivna, när vi känner att livet har tappat sin gnista och vi inte orkar någonting. Vi har förstått att vi har tappat kontrollen och att vi behöver göra någonting för att förändra vår situation. En riktigt jobbig fas, men så nödvändig. Fas 3 är när vi är medvetet kompetenta. Det vill säga, vi har börjat jobba lite med oss själva. Vi förstod ju att det här som vi håller på med just nu med utbrändheten och det här virvaret i vardagen och stressen på jobbet och överprestationen och att vara alla till lags, det fungerar inte. Så vi börjar jobba med oss själva. Här kanske du kommer till mig, du kanske går till en terapeut, du kanske går i samtalsgrupp. Oavsett så börjar du bli medveten om vad du behöver göra för att må bättre. Och du börjar testa dig fram. Sedan kommer vi till fas 4 och det är den omedvetna kompetenta fasen. Oh, så härlig fas. Här har vi alltså blivit så pass, vad ska vi säga, skickliga på att förstå hur vi själva fungerar. Vad det är som gör oss utbrända. Vad det är som gör att vi överpresterar. Varför vi alltid vill vara andra till lags. Vi har förändrat det här mönstret. Och nu kommer det per automatik. När jag själv skulle tillbaka från min utbrändhet, så funkade det jättebra för mig när jag ville hetsa på att tänka på den här processen och att ständigt påminna mig om att det är just det är. Det är en process och jag kan inte hoppa över någon fas för att komma i mål snabbare. Alla olika faser behövs. Det gäller också att lyssna på våra behov. Vad behöver du? Och sen också att fylla på med det som vi kan fylla på med. Att ta ansvar över att lyssna inåt, att lära känna oss själva och vad det är vi behöver. Vilka behov har vi negligerat under all den här tiden? Och hur kan vi fylla på det på liksom mesta görbara sätt för att det ska vara rimligt för oss? För mig hjälpte det även att inte hetsa på med beslut kring till exempel arbete. Att inse att det jobbet som är menat för oss, det kommer att komma först när vi vet vad vi tycker om, vad vi är bra på genuint och vad vi vill lägga tid på. Och för att veta det här så behöver ju vi lära känna oss själva. Men först och främst så kommer återhämtningen. Är du mitt i en utbrändhet eller i början av en utbrändhet, du behöver återhämtning. Ingenting kommer fungera om dina basbehov, alltså vila och sömn och mat och näring, inte är påfyllda. Det är det viktigaste. Det är prio ett. Försök inte komma fram till lösningar eller vad ska du jobba med i framtiden eller vilken process ska jag fokusera på nu, vilken fas är jag i om du är helt slutkörd. Det här är liksom nästa del i din utbrändhet som du kan börja lyfta när du vill tillbaka igen. Vi brukar känna ganska djupt inom oss när vi börjar känna oss lite pirriga och redo för att börja titta på vad vi kan förändra. Men i början behöver vi bara vila. Så utforska, lär känna dig själv. Ta en sak i taget. Och ta alltid små steg framåt. Men förlåt också dig själv för dina mänskliga sidor. För du är bara en människa, liksom vi alla andra. Liksom jag, liksom din granne, liksom din bästa vän. Vi är alla människor och vi måste påminna oss själva om att vi är lika bra som alla andra. Och framförallt att vi är på rätt väg om vi fyller på med det som vi behöver. Fråga 3. Hur slutar jag överprestera på jobbet? Jag är rädd för att andra ska tycka att jag är dålig. Ni anar inte hur ofta jag får den här frågan. Både på DM, på Instagram men även på min mail. Och mitt svar blir att satsa på att bygga din självtillit. Varför vi överpresterar kan ju grunda sig i att vi saknar den där tilliten. Vi tror att andra ska bedöma när det är good enough. Att andra bedömer vårt värde. Men när vi sitter på en självtillit behöver vi inte den bekräftelsen utifrån. Den finns på insidan. Och den där tilliten, den kommer när vi lär känna oss själva och våra grundvärderingar. Så här handlar det mycket om självkänsla och att veta vad som är viktigt för dig. När vi vet vad vi behöver och vad vi tycker är viktigt i livet och vad som betyder något för oss, så kan vi också ta beslut grundat i det. Och när vi tar beslut som lirar med oss själva och det vi tror på, så kan vi också börja show up för oss själva. Och när vi gör det här, då bygger vi sann självtillit. Du behöver visa att du är att räkna med för dig själv. Tänk dig på som en god vän som du dyker upp för när han eller hon behöver det. Du ställer upp, du visar att du är att lita på. Då kommer du också att lita på den här människan. Eller den här personen kommer att lita på dig. Men om du inte dyker upp, om du bortprioriterar den här personen och visar att du egentligen inte är så intresserad av att hjälpa till, då kommer den här personen inte heller att lita på dig. Jag förstår att du blir frustrerad, för att när jag säger det här så kan ju du också mentalt förstå vad jag menar. Men det är svårare att få det här grundat i oss, ner i hjärtat, i själen. Att det ska komma inifrån. Men jag är ledsen över att behöva säga det här. Det finns inget annat sätt än att börja bygga på din självtillit genom att börja lära känna dig själv och fylla på dina behov. När du litar på dig själv så vet du också vad dina gränser går och då kommer du inte att pusha dem för andras skull. Du blir också mer medveten om dina actions, alltså dina handlingar och dina tankar. Och du kan ju också fundera kring hur du reflekterar kring saker och ting. Och när vi kan det, då kan vi ta ett steg tillbaka innan vi tar på oss olika uppdrag inom olika områden. Så den här överprestationen, den grundar sig väldigt, väldigt ofta, nästan alltid i att vi har en väldigt dålig självtillit. Och självtilliten, den kommer när du börjar visa dig själv att du faktiskt är någon att lita på. För det är du egentligen. Så det är bara att sätta igång. Fråga 4. Hur vet man att man är medberoende? Oj, vilken bra fråga skulle jag vilja säga. Och jag förstår att det kan vara kruxigt så här. Många tror att ett medberoende endast kan uppkomma i relationer eller situationer där till exempel alkohol och droger är inblandade. Men det vill jag börja med att slå hål på, för det är en myt. Medberoende grundar sig i att vi i sin, hur ska jag kalla det, enkelhet anpassar oss och utplånar oss själva. Blir people pleasers för att helt enkelt kunna leva sida vid sida med andra människor. Det kan alltså vara så att vi blir beroende av andra personer och deras bekräftelse. Att vi känner oss älskade och värda utifrån det som de ger oss och inte det som vi ger oss själva. Vilket betyder att medberoende kan dyka upp i de allra flesta familjekonstellationerna. I olika bakgrund, i olika situationer. Det finns en jättebra lista på medberoendets karaktärsdrag om man vill läsa och se om man tror att det kanske kan passa in på just dig. Och då kan du gå in på Kodas hemsida, det betyder Codependent Anonymous, alltså anonyma medberoende. Om du googlar på deras hemsida, CODA, Sverige, så kan du få upp en lista där de medberoende karaktärsdragen finns. Skulle du mot förmodan inte hitta det här så går det bra att slänga ett DM till mig på Instagram så kan jag skicka länken till dig där. Men medberoendets karaktärsdrag i överlag handlar väldigt mycket om att då som sagt vilja hjälpa andra och att bli väldigt bedrövad när vi inte får göra det. Att vi själva har väldigt svårt att ta emot tjänster och gåvor och bekräftelse från andra. Att vi behöver vara behövda för att ha en relation med andra. Att vi inte är värda om vi inte presterar. Att vi kanske till exempel väljer att värdera andras åsikter, känslor och önskningar mer än våra egna. Och att vi också vill leverera det här till andra för att de ska må bra. Och att vi själva mår bra när andra mår bra och när andra mår dåligt. Då mår vi själva dåligt. Det finns en sån lång lista på olika karaktärsdrag. Läs på. Är du intresserad finns det också mycket litteratur att hitta. Sök på medberoende. Det är fasiken det bästa jag gjort i hela mitt liv. Att ta tag i mitt medberoende. Som jag inte förstod på riktigt verkligen påverkade allt i mitt liv. Jag är så glad över det idag. Och jag är så lycklig över att den här gemenskapen som finns också inom medberoende finns. För att göra oss individuellt fria från våra antaganden om oss själva som offer för omständigheter. För vi har alla makten att förändra det vi kan och låta resten vara. Så in och kika om du är intresserad av att veta mer om medberoendet. Fråga 5 och den sista frågan av lyssnarnas topp 5 frågor. Hur hanterar man sin partner eller förälder eller vän eller chef som inte förstår en när man är utbränd? Var ska vi börja? För det första så skulle jag vilja lyfta kommunikation som en avgörande del i hur det här kommer att gå framöver. När jag själv blev utbränd så hade jag väldigt svårt att erkänna det här för folk omkring mig. Oavsett hur mycket jag älskade dem eller respekterade dem. Och det handlade ju enbart om mig själv. Det handlade ju om att jag kände väldigt mycket skuld och skam över att jag inte mäktade med min arbetsuppgift i livet. Det vill säga att vara förälder, fru, vän och en väldigt, väldigt duktig, högpresterande person på jobbet. Så här i efterhand så kan jag ju bara känna mycket värme och kärlek till den kvinnan som då trodde att hon hade gjort något fel för att hon inte pallade med. Det enda som kanske blev fel på vägen var att jag inte kunde kommunicera ordentligt. Om vi inte berättar för andra vad vi behöver och varför vi behöver de här sakerna så är det också väldigt svårt för andra att förstå vad de kan bidra med i vårat tillfrisknande. Och jag måste också poängtera att det här att prata om våra behov, att visa vad det är vi behöver och vad vi önskar, det kan man göra på ett väldigt, väldigt fint och kärleksfullt vis. Det behöver inte vara otrevligt när vi sätter gränser. Vi kan säga att vi förstår den andras del och situation, men också förklara att vi behöver det här och det här på grund av det här och det här. Och sen kan vi välja att stå kvar i det med mycket värme fortfarande. Det behöver inte bli så tufft och hårt alltid. Så att lära oss att kommunicera. Och hur fasiken gör vi det här nu då? Om det här kanske är nytt för dig. Jo, börja med att ifrågasätta dig själv varför du vill kommunicera det här till dem runt omkring dig. Vad är syftet med att berätta vad du behöver och varför till dem? När du vet det så kan du känna dig lite mer lugn i varför du gör det du gör och säger det du säger. Så ta reda på varför du själv vill ha en tydlig kommunikation och vad det kommer att ge dig både nu men även på lång sikt. Så kanske du känner dig lite mer motiverad till att ta den här samtalsstunden. Att kommunicera handlar också mycket om att ta ansvar för vårt och låta resten vara. Det vill säga, det du kan ta ansvar över i en kommunikation med någon annan är vad du säger, vad du väljer att säga, hur du väljer att säga det, på vilket sätt. Och att du också har en respekt för dig och den andra såklart. Men ditt ansvar är däremot inte resultatet. Det kan du inte ansvara över. Så att ha en färdig bild av hur du kommer att sluta det här samtalet, det är omöjligt för oss att ha. Och om vi försöker ha det, om vi styr resultatet, då kommer det här samtalet bli väldigt manipulativt från vår sida. För om vi redan vet vad det är för effekt vi vill ha av samtalet. Ja, nu vill jag allt att Göran där på ekonomin ska fatta hur hemskt det är för mig att vara utbränd och att han måste ta över alla mina arbetsdelar. Och att jag inte kommer kunna komma in på 6 månader. Om det är vad jag vill att han ska förstå och uppfatta från första början. Då kommer jag gå in i det här samtalet med en manipulativ baktanke. Kring att han ska känna sympati, empati och förstå precis allting jag säger. Och även om det är kanske en rimlig förväntan. Så betyder det ändå att du kommer ha en baktanke med ditt samtal. Om jag istället väljer att söka upp Göran på ekonomin. Och berätta för honom ur mitt perspektiv hur det är just nu. Jag känner, jag behöver, jag upplever. Så pratar jag bara om mig själv. Och det är den enda personen jag kan ta ansvar över. Om jag sen behöver någonting från Göran så kan jag uttryckligen direkt säga det till honom. Eftersom det är på det här sättet så skulle jag undra ifall om du skulle kunna tänka dig att. Eller om vi kan be någon annan att göra det. Då har vi varit väldigt tydliga med vad vi vill. Sen vad Göran bestämmer sig för att göra med den här liksom, informationen. Det kan vi omöjligt veta. Men vi har gjort det vi kan. Och bara det här kommer att ge dig så mycket mer lugn. Du kommer känna en mycket mer respekt till dig själv. För att du har gjort det här på ett balanserat och tydligt sätt. Alltså det absolut mest effektiva sättet att göra saker på. Så börja med kommunikationen, öva på den och när den börjar sitta lite mer tryggt hos dig så lovar jag att folk omkring dig kommer att förstå din utbrändhet lite bättre. Och det var topp 5 lyssnarfrågor i det här avsnittet, avsnitt 10 av säsong 2, Sjukt frisk med Emma. Jag skulle vilja pitcha för att det fortfarande går att anmäla sig till min digitala workshop. Det här kan vara det bästa upplägget någonsin för att bygga på vår inre power. Det är nämligen så att du kan slinka i en riktigt skön pyjamas om du vill. Sätta dig i din säng med fluffiga kuddar och duntäcke. En kopp te och lite snacks som du gillar. Sen kan du bara gå in på Zoom-länken som du får skicka till dig. Och titta på bara mig. Det kommer inte synas någon annan. Inte du heller. Ingen annan kommer vara i bild. Och om man vill slänga iväg ett meddelande i chatten och ställa en fråga så kan man göra det. Med valfritt namn. Det tycker jag är kvalitet. Du kommer under den här kvällen att jobba med fokuset självkänsla i 4 uppstartssteg. Och om du har lyssnat på podden tidigare så vet du att jag är ett så stort fan av att jobba i steg. För vi vet vad vi ska börja med och vi kan också se ett slut och en mitt. Och det här gör att processen känns mycket mer liksom rimlig och doable. Vilket är så viktigt när vi ska förändra saker. Under den här kvällen kommer att du få mycket mer medvetenhet kring varför du har en låg självkänsla idag. Och framförallt vad du kan göra för att förändra det här. Det är det vi är intresserade av. Du kommer att få göra en 30 dagars handlingsplan för dig själv tillsammans med mig. För att boosta din självkänsla på en daglig basis. Du kommer att gå från att känna att du inte vet vad du ska börja med till att ha en väldigt tydlig plan. Och du kommer att jobba i de här 4 effektiva stegen. Och stegen har jag själv tagit fram utifrån min process som jag jobbar i med mina klienter. Men även utifrån den erfarenhet jag besitter både privat men även som coach i samtal. Jag hoppas att du är intresserad och är du det så får du inte missa chansen. Workshopen äger rum den 24 eller den 26 november, alltså de här båda datumen. Du kan välja vilken dag du vill vara med. Och om du skulle köpa en biljett, den kostar 399 inklusive moms. Och då får du alltså med dig worksheets, alla verktygen, din handlingsplan. Kanske till och med det är så att du får med dig lite mer än vad du anar. Om det är så att du köper den här biljetten och upptäcker att shit, jag kan inte vara med, så är det ingen fara. För den här workshopen kommer skickad till din mail i efterhand ändå. Så du kommer få allt material du behöver och workshopen inspelad till din mail. Den enda skillnaden då är att du inte kan vara med och ställa frågor live. Men du får med dig otroligt mycket ändå. Så att om du är intresserad av det här så finns det en länk i min profil på Instagram som heter Workshop Självkänsla. Om du klickar på den knappen då kommer du in på själva sidan som handlar om workshopen. Och där kan du läsa ännu lite mer om vad exakt du får med dig från det här med självkänsla i 4 uppstartssteg. Du kan även skicka ett mejl till mig, emma@sjukt-frisk.se, om du har några som helst frågor. Och med det sagt så vill jag även säga att du kan alltid gå in på Instagram på mitt konto sjuktfrisk. Där får du en daglig pepp. Övningar och motivation till att fortsätta bygga din inre power och att leda dig själv. Och det är ett bland det viktigaste du kommer att göra i ditt liv. Trust me. Om du är intresserad av att läsa lite mer om vad jag kanske kan hjälpa dig med så kan du gå in på min hemsida www.sjukt-frisk.se. Där finns även länkar till workshopen och all info du behöver där och även ett quiz runt självledarskap. Jag hoppas att jag får höra från dig nästa vecka igen här i podden. Eller att vi ses här i podden då helt enkelt. Tills dess så ta hand om dig. Fortsätt. Alla steg räknas. Kram.